Jag vill fortsätta med att be lite till med er. Tack för att vi får samlas här idag. Tack för att du ger oss väder och vind och vattnar jorden. Tack för solen som du låter gå upp ännu en dag. Tack för din godhet mot oss alla. Vare sig vi förtjänar det eller inte, så är du god mot oss. Tack för det. Tack för att du har sänt Jesus till jorden. Och att han kan ge oss evigt liv genom att ge oss förlåtelse och nåd. Tack gode Gud. Tack för ditt ord som vi ska få läsa tillsammans. Och låt oss förstå det. Ge oss hjälp genom din helige ande som kan hjälpa oss att förstå. Och hjälpa mig att förklara. Kom och hjälp oss alla. Tack för den här dagen. Amen. Eftersom inte skärmen fungerar, så det finns biblar om någon skulle vilja ha för att hänga med. Bengt kanske kan hjälpa att gå ut med någon om någon skulle vilja ha. Så räck upp en hand så kanske ni får en bibel. Först börjar vi med sammanhanget. Dagens text är hämtad från Bibeln, den bok vi tror på. Är hämtad från Nya testamentet, som är det som skrevs efter Jesu död och uppståndelse, om vad Jesus har gjort och den stora skillnad som han gör. Det är från Matteus och från Bergspredikan, som är Jesu utläggning av hur vi ska leva och hur han vill att vi lever vårt liv på jorden. Och det här är ifrån kapitel 5 och vers 43 till 48, som är de sista verserna i kapitel 5 i Matteus. Och det är det sista exemplet där Jesus visar på missförstånden av, som judarna hade gjort av lagen. Och vad det egentligen betydde. Ifrån Matteus 5. Jag kommer läsa lite saktare så att alla som inte har bibel hänger med. Ni har hört att det är sagt: du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er: älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också? Om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det här är det sista exemplet. Först gick han igenom om att man inte skulle döda, men Jesus drar det så långt så att man inte ens skulle vara arg eller vred på sin vän eller bror. Sen pratar han om äktenskapsbrott och säger att det räcker inte med att liksom inte ligga med någon eller gå i säng med någon, utan det är om du ser med ögonen på någon och tänker i hjärtat, så är det samma sak. Sen pratar han om skilsmässa och säger att det räcker inte med att ni fixar pappersarbetet. Ni ska inte göra det av fel anledning. Sen pratar han om att man inte ska ljuga och att det räcker inte med att hålla vissa saker. När man säger en visst ord så måste man hålla vad man lovar, utan man ska alltid hålla vad man lovar. Sen pratar han om hämnd, att det räcker inte med att bara hämnas lika mycket som man fick mot sig, utan att man inte ska hämnas överhuvudtaget. Och nu så kommer han till slutet här, slutklämmen, som är kärlek. Och Jesus vill verkligen understryka det här, för det här är ett högt ideal. Det är ett högt mål. Det är ett perfekt mål. Varje exempel så börjar han med vad de har hört, vad människor tänker rent allmänt och vad fariseerna som undervisade folket hade lärt ut. Och det står så här i första versen: ni har hört att det är sagt: du ska älska din nästa och hata din ovän. Ganska simpelt och enkelt. Väldigt mänskligt. Älska din nästa, den som står dig nära, och hata dina ovänner. Men det är ganska stor skillnad på vad det står egentligen, på originalet, och på tanken som fanns från början. Så därför ska vi reda ut det lite. I Matteus 22 och 35 så är det en lärare som frågar Jesus en sak. För att sätta honom, liksom kolla hur bra koll Jesus hade. Han säger så här i 22:35. En av dem, en laglärd, ville sätta honom, alltså Jesus, på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så alltså, när Jesus får frågan, vad är det viktigaste? Vad är det viktigaste med hela den här, eller halva Bibeln kan man säga, hela gamla testamentet, vad är det viktigaste? Så sammanfattande på två meningar. Det är ganska bra gjort. På två meningar bara. Älska Gud och älska din nästa. Det vi går igenom idag är alltså det näst viktigaste i hela Bibeln. Det näst viktigaste i hela lagen. Och det sammanfattar en stor del av hela det här. Av hela Bibeln sammanfattas i: älska din nästa som dig själv. Jag tänkte läsa från det citatet där det är hämtat ifrån. Ifrån tredje Mosebok 19 och 18. Där står det så här: Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Där är citatet i sin helhet. Och då kan vi första lägga märke till, de hade gjort ett tillägg. De hade gjort: hata din ovän. Det står inte där. Det står inte någonstans i Bibeln att man ska hata sin ovän. Och för det andra så hade de gjort en förenkling. De hade plockat bort sig själv. Och istället blev det: älska din nästa. Det står inte hur mycket du ska älska din nästa. Det står bara: älska i någon grad. Men vi är kallade att älska vår nästa som oss själva. Och det är mycket svårare än att bara älska någon lite. Sen följer frågan: vem är då min nästa? För det blir den svåra frågan. Först, hur mycket ska jag älska någon? Det står: lika mycket som du älskar dig själv. Och vi älskar oss själva väldigt mycket. För det mesta vi gör, det är ju för att man ska ha det skönt och bra och trevligt. Och vi är kallade att älska alla så mycket. Det här var en fråga som man bearbetade. Vem är min nästa? Vem är det jag egentligen ska älska? Hur långt ska man gå? Och det var en fråga som även Jesus fick ställd till sig. Jag tänkte läsa från Lukas 10:25. Där pratar Jesus om det här med en man som undrar och frågar honom om just det här saken. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom: Vad står det skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa det till honom: Du har rätt, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? I uttrycket älska din nästa och hata din ovän, så gör man en gräns. Det finns ovänner och det finns en nästa. Och kanske finns det även en ingenmansland här emellan, där det verkar kanske en ovän eller min nästa. Och vi är ganska bra på att sätta gränser som människor. För judarna då, så var det den tydligaste gränsen. Är det en jude? Ja, men då ska jag älska honom. Då är det min nästa. Är det en hedning eller en grek eller en asiat eller en arab? Nej, men då älskar jag inte honom. Jag älskar bara judarna. Men i praktiken så kanske det var... Nej, men jag älskar dem. Jag älskar dem som gör rätt. De som gör fel. Nej, men de älskar jag inte. De behöver inte älska. Och om någon inte tänker likadant som mig, nej, men då behöver jag inte älska dem heller. Jag behöver bara älska dem som tänker likadant som jag, som gör rätt och som tillhör mitt folk. Och det är lätt att man minskar ner den där gruppen som man ska älska, och den blir bara mindre och mindre. Och till slut kanske det bara är en själv man känner att man behöver älska. Eller sin familj eller sina vänner. Men Jesus fortsätter. Och låt oss lyssna till hans svar här nu. Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var den nästa för mannen som råkade ut för rövarna? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus till honom: gå du och gör som han. Jesus säger att i exemplet att det var en präst och en levit. De avskärmade sig. De tänkte: nej, jag behöver inte bry mig om den här mannen. Han är inte min nästa. Medan en person som antagligen tillhörde det bland judarna mest hatade gruppen av alla, samarierna. Det var de folket som var utstötta från gemenskapen. De bodde ganska nära judarna, men judarna gick långa omvägar för att slippa ens komma i närheten av dem. En person som är så hatad av folket, det är den personen som visar barmhärtighet. Och den laglärde som frågar här, han säger inte ens samarit, han säger bara den som visar barmhärtighet, för han vill kanske inte ens ta namnet i sin mun. Jesus, han säger så här: jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. När Jesus hade tagit upp vad de tänkte och hur folk förhöll sig rent allmänt idag, så går han vidare med att ta upp vad han själv säger och också vad Bibeln vill förmedla. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Ibland ställer man detta i motsats. Jesus sa så här, och i Gamla testamentet så ska man vara hård och elak. Men den motsatsen finns egentligen inte. Vi kan läsa från en psalm. En psalm som var skriven av David, en kung ifrån länge tillbaka. Så många gånger levde ett väldigt gott liv. Psalm 35 och 12. Där står det så här: Det lönar mig med ont för gott. Min själ är övergiven. Jag bar sorgedräkt när det var sjuka. Jag kuvade min själ med fasta och bad med nedsänkt huvud. Jag handlade som om det gällt min vän, min bror. Lik den som sörjer sin mor bar jag sorgeklädnad och gick jag sorgklädd och nedböjd. Men det glädjer sig över mitt fall. De gaddar ihop sig. Onda människor gaddar ihop sig mot mig. Jag vet ej varför. I Gamla testamentet finns det många uttryck som får en att tro att det är okej att hata sina fiender. Men kollar man lite närmare så är nästan alla av dem ett uttryck för att Gud vill ta itu med synden. Problemet, det är människor ni gör fel. När det däremot gäller vår inställning vi ska ha till människor och motståndare, ovänner, så är det det här exemplet som gäller. Davids exempel. Han säger att han, de som behandlar honom ovänligt, de som ville honom illa, när de mådde dåligt och var sjuka, så bad han för dem. Han betedde sig som hade hjälpt hans egen mamma när hans fiender var sjuka. Det är att gå långt. Och vi ser också exemplet från hans liv, där han blev förföljd av kungen som var innan honom, Saul. Och hur han visade barmhärtighet. Även om han ville döda honom, så skonade han honom. Även om han fick chansen flera gånger att döda Saul, så lät han honom leva. Det är så exemplet är mot våra ovänner. Och Jesus visar också på detta. Mot den största förrädaren som kanske funnits i hela världshistorien. Jag läser ifrån Matteus 26. Medan han talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar, utskickad av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: den som jag kysser, han är det. Grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sade: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sade till honom: min vän, varför är du här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Han kallade alltså Judas, som förrådde honom och som gjorde att Jesus blev korsfäst och dog, för sin vän. David betedde sig mot sina fiender som om det var hans vän eller hans bror. Jesus kallar sin förrädare för bror eller för sin vän. Och det här visar på att vår nästa, det är inte bara en liten grupp. Det är även den här gruppen som vi helst skulle vilja inte veta av. De människor som inte gillar oss. De som sätter käppar i hjulen för oss. De som gör det svårt för oss. De är vi kallade att älska. Vi är kallade att älska alla. Både de som står oss nära och vi älskar själva med lätthet. Men också de som vi har svårt för att älska och gilla och tycka om. Och de som hatar och är ute efter oss. De är vi kallade att älska också. Jag ska ta ett exempel ifrån Stefanus i Apostlagärningarna 7:59. Han var det man kallar den första martyren bland de kristna. Den första som dog för sin tro efter Jesus. Och så här hände det när han dog. Så stenade det Stefanus under det att han bad: Herre, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han. Det här är ett exempel på en kärlek som verkar helt galen. Men vi är kallade till den typen av kärlek. Inte för att vi orkar förmå det i egen kraft. Jag skulle inte kunna älska någon på det här sättet. Att be för dem som håller på att stena mig. Det klarar vi bara av i Guds kraft. För Gud ger oss kraft att älska även de som hatar oss. Den kraften finns i din helige ande som Gud har gett oss för att hjälpa oss. Den helige ande var den kraft som uppfyllde, eller den person som uppfyllde Stefanos, så att han klarade av att göra det här, att be för dem som höll på att stena honom. Jag går vidare i Matteus 5. Och vers 45 står det så här: då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Då är ni. När vi älskar våra ovänner och ber för våra förföljare, då är vi Guds barn. Då är vår faders barn. För det är så Gud gör. Gud, han visar godhet mot alla. Idag skiner solen just nu. Vare sig man hatar Gud eller inte, så skiner solen på en. Och nyss fick vi regn. Alla kanske inte gillar regn, men för de som odlar och har blommor och annat, så gillar de regn. Och Gud låter regna både över de som har blommor som hatar honom och de som älskar honom. Gud visar sin godhet mot alla. Och när vi gör som han, då visar vi att vi är hans barn. Jag vill här dock uttrycka att det inte ska bli ett missförstånd. När vi älskar våra fiender så blir vi inte Guds barn på grund av att vi gör det. Utan det är mer att vi visar att vi är Guds barn. I Matteus 5:3 så står det så här: saliga är den som är fattig i anden, den tillhör himmelriket. Du behöver inte lyckas med att älska dina fiender för att bli Guds barn. För då har vi ingen av oss kunnat bli kristna eller Guds barn. Du behöver bara inse att du inte klarar av det här och be om hjälp. Det är inte en fråga om vad du gör för att komma in i himmelriket, för att bli en kristen. Om det är frågan om vad du gör, så är det frågan om vad du inser att du inte klarar av. Vad du inte klarar av. Om du inser att jag klarar inte av allt det här som Gud vill att jag ska göra, och vänder dig till honom och ber om hjälp. Det är så du blir kristen. Det är så du kommer närmare Gud. Vi behöver vända oss till Gud för att få del av honom. Jag läser vidare i Matteus 7:11. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska ändå inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Därför, om ni vill att därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Här pratar Jesus och kallar de man talar till för onda människor. Och även om de är onda människor, så är Gud deras far i himlen. Nu kanske inte apostlarna var särskilt jätteonda. Men vi människor, om vi ser innerst i vårt hjärta, så kan vi väldigt många gånger vara onda och elaka och kärlekslösa. Men även om vi skulle vara det, så kan Gud vara vår far ändå. Oberoende om vi är tillräckligt goda. Det är det som är det glada budskapet. Du behöver inte vara tillräckligt god för att bli kristen. För att få evigt liv så behöver du inte vara tillräckligt god. Däremot, den godhet som Gud ger, det är vår motivation till att vara goda. Några verser senare så läser jag det här i 7:16. På deras frukt ska ni känna igen den. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte var och en som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Och jag tror att det är här det menas med att vara sin faders barn. Om då, när ni älskar era fiender. Det visar på frukten av våra liv. Det är inte en fråga om att bli ett träd eller bli inympad på ett träd och bära frukt, utan att bevisa att man är ett gott träd. Om du är en kristen och lär känna Gud, så kommer du börja älska dina fiender. Om du lär känna Jesus. För folk man älskar och gillar och umgås med, de formar hur man blir. Och särskilt Gud. Älskar du Gud och kommer närmare honom, då kommer du också börja älska människor mer. Du kommer till och med börja älska dina fiender mer. För att Gud vill det. Vi blir inte Guds barn genom att älska våra fiender. Men vi bevisar att vi är Guds barn om vi älskar våra fiender. I Efeserbrevet 4:32 så står det så här. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärleken, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Grunden för allt vi uppmanas att göra i Bibeln, det är hela tiden vad Gud själv gör. Vi ska likna Gud. Förlåt. Förlåt varandra. För att Gud har förlåtit er. Lev i kärlek. För Kristus har älskat oss. Och om vi är Guds barn, då ska vi också försöka följa efter honom. Och göra som han gjorde. Lever du i kärlek och visar kärlek mot dina vänner och fiender och alla du möter, då kan du vara trygg, för då vet du att du är ett Guds barn. Men om du inte har kärlek, då behöver du antagligen tänka om. Vad är det som saknas? Kanske behöver du komma närmare Jesus. Eller då behöver du komma närmare Jesus för att få mer kärlek. Eller så behöver du bli kristen. Då kanske du inte rent har lärt känna Jesus. Men det finns en väg att gå. Att komma närmare honom. För han har kärlek. En kärlek som kan förändra våra hjärtan. Så att vi klarar av att älska alla. Jag hoppar tillbaka till Matteus 5:46. Där det står så här. Ty om ni älskar den som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Dessa ord är ganska enkla och självklara. Men samtidigt visar det på hur vi ofta tänker som människor. Jag tänker, jag är snäll mot min fru Emma. Vad bra jag är. Och så tänker jag på att det är ju ganska vanligt. Det är ju de flesta är ju snälla mot dem som är snälla mot en själv. Men ändå så tror man att man är bra för att man gör det. Och så ser man, ja, men jag är bättre än alla andra som älskar de som älskar mig. Och då tänker man här, jag är så bra som gör det här. Men det är ju alla andra också. Då är det ju inget speciellt med dig. Däremot, om du gör mer än det, då är det något speciellt. Och Jesus säger det här till de här antagligen väldigt troende och religiösa personerna, att ni älskar den som älskar er. Det gör publikanerna också. De här som de ville ta avstånd ifrån. De som gjorde fel och syndade och inte var snälla. De gjorde samma sak som de här som tyckte att de var så rätt. De berömde sig. Jag älskar. Och de gjorde likadant. Och samma sak. Jag hälsar på folk. Jag säger god dag. Vad bra jag är. Men det är ju de här med. Det måste vara något mer, säger Jesus. Han säger så här i ett stycke tidigare. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärda och fariseernas, så ska ni inte komma in i Guds rik, i himmelriket. Skriftlärda och fariseerna, det var den religiösa eliten. Det var de som levde perfektast. Men det räcker inte med att leva perfekt på det sättet, på människors sätt. Det räcker inte med att vara som alla andra om du är kristen. Vill du vara en del av himmelriket och vara en kristen, så gäller en annan standard. Då gäller en himmelsk standard. Det gäller Guds standard. Inte en jordisk, världisk som alla andra. Avslutningen på det här är: var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Här har vi något som är svårt i alla fall. Vi är inte kallade att vara halvdanna, inte kallade att vara okej. Vi är inte ens kallade att vara bra. Vi är kallade att vara fullkomliga. Och jag inser, och jag förhoppningsvis så hoppas jag att alla ni inser här också, att det är omöjligt för oss själva. Skulle jag vara själv, så skulle det vara omöjligt. Och det är där Gud kommer in i bilden. Gud far, han kommer med nåd genom Jesus och kraft genom den helige ande. Nåd att vi, när vi misslyckats, får förlåtelse. Och kraft genom den helige ande att få kärlek. Att orka älska även de som inte gillar oss. I första Petrus, så brevet 1:15, står det så här. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett allt genom helgat liv. Det står skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Vi är kallade att leva ett helgat liv, att vara heliga. För det är Gud som är vår far. Att vara helig och leva helgat, det är en fråga om att vara annorlunda. Att leva på ett annat sätt än resten av världen. Att leva som Jesus gjorde när han var här i världen. Att leva som Gud skulle gjort. Vad skulle Gud gjort? Ja, han skulle inte gjort som människor i vanliga fall i alla fall. Det här kan gälla små saker. Som om någon springer före dig i kön på ICA eller Coop. Blir du arg då och tänker: den där personen hoppas jag ska brinna i helvetet eller någonting sånt. Då är du som alla andra. Men tänker: ja, men varsågod. Jag har fått så mycket gott ändå. Är du annorlunda? Gud vill att vi ska vara annorlunda. Han har kallat oss till ett annorlunda liv. Ett liv som är fyllt med så mycket mer kärlek än vad som finns i resten av världen. Vi har en värld som hatar varandra väldigt mycket. Folk hatar folk som inte har samma hudfärg som dem. Folk hatar folk för att de tycker olika. Folk hatar andra för att de inte gör som dem. Att de inte tänker som dem. Att de äter annorlunda mat. Att de handlar i en annan butik. Det finns så många anledningar. Men vi är kallade att leva annorlunda. Jag fortsätter med ett likadant citat ifrån Gamla testamentet i Mosebok, tredje Mosebok 19:2. Säg till Israels barn, barns hela menighet: ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Vi är kallade att vara heliga, att vara avskilda, att vara annorlunda. För att vi har en Gud som är annorlunda. En Gud som älskar oss, som älskar alla. En Gud som har dött för sina fiender, för att förlåta dem och för att adoptera dem och göra sina fiender till sina barn. Att göra sina fiender till söner och döttrar. Det är en sån Gud vi har. Och då ska vi likna honom också, om vi tror på honom. Det räcker ju inte bara med att säga Gud, jag tror på Gud. Vi ska börja likna honom också. Det är det han vill. Inte bara att vi säger saker med munnen. Vi kristna får aldrig bli en liten klubb som har det trevligt och tycker om varandra och sen skiter i alla andra. För då är vi inte kristna längre. Då bevisar vi bara att vi inte är kristna. Däremot, om vi som kristna älskar alla, oavsett vad de tycker och tänker om oss, då visar vi att vi är kristna. För Kristus, Gud, han lämnade himlen för att komma till jorden. Och jag tror att himlen är ett mycket bättre ställe än jorden. Det tror jag vi alla kan förstå. Han lämnade det bästa för att komma hit. Dö för sina fiender. Det är honom vi följer. En man som är beredd att dö för sina fiender. Nu vill jag be. Be att vi ska få kraft. Och jag hoppas ni vill be med mig. Gud, du ser vilken otroligt stor kallelse vi har fått. Och tack Herre för att du har älskat oss med så stor kärlek. Tack Herre för den kärlek du har och har haft och kommer ha till oss. Den eviga kärlek. Tack Herre för den kärleken. Och jag ber Herre att du sänder din heliga ande till oss i denna stund. Jag ber att du visar oss var och en vad vi brister i. När vi inte räcker till. När vi inte älskar tillräckligt mycket. Och se de människor vi inte tycker om och inte älskar. Visar oss på när vi gör synd genom att inte älska dem. För att vi ska kunna komma närmare dig. Omvända oss. Och fyll oss med din heliga ande. Så att vi kan och klarar av att älska alla människor, Gud. Ge oss kärlek. En kärlek till varandra och andra. Som är så stor att vi är beredda att uppoffra saker av oss själva. En så stor kärlek som vi är beredda att dö för våra fiender. Vi vill älska så mycket som du gjorde, Jesus. Gud, ge oss en sån stor kärlek. Vi är som så stor kärlek att vi blir annorlunda. Att folk ser och förstår att vi måste vara kristna. För att det finns inget annat sätt. Vi vill vara annorlunda. Inte för att vi är speciella eller konstiga eller klär oss annorlunda. Men för att vi älskar mer än alla andra. För att vi har en Gud som älskar mer än alla andra. Tack Herre för vad du har gjort. Tack för att vi ska få minnas dig i nattvarden. Tack Herre för den nåd du ger. Tack Herre för att du ger oss nåd. När vi inte klarar av allt du vill och tänkt för oss Herre. Och låt det här få bli en början på en mycket mer kärleksfull Älvsbyn. En mycket mer kärleksfull församling. Och att vi var och en ska få ha mer kärlek till alla människor omkring oss. Amen.